I Jesu namn, låt oss ännu be. Kära Herre, tack för det ord som vi har fått höra idag. Tack för din bestraffning, din tillrättavisning, men också för din tröst, förlåtelsens härliga budskap för den betryckte syndaren. Herre, kom också med dina goda anvisningar, så att vi vet hur vi ska leva, så att vi kan fullgöra vår uppgift som kristna, så att vi inte gömmer vårt ljus under käppan, utan låter det lysa för världen. Ja, så att världen om möjligt skulle se hos oss, trots vår svaghet och våra många brister, och vår ofullkomlighet, att de kristna älskar varandra. Herre, bara du kan lära oss det, och bara, det är bara du som kan göra det. Vi förmår inte själva. Men lär oss att lyda ditt ord när du ger oss anvisningar och förstå hur du vill att vi ska gå vägen som leder till himlen. Så att vi inte faller av, så att vi inte går vilse och så att vi inte förför någon av dem som du har satt oss att leda, utan kan visa andra vägen hem. Ja, Herre, hjälp oss med detta i Jesu namn. Amen. Vi har fått mycket god undervisning under den här dagen, och jag vill ännu fästa vår blick vid en liten del av detta kapitel i Matteus 18 som har varit i blickpunkten under flera tillfällen. Och det är några få ord i vers 17. Säg det till församlingen. Det finns i sammanhang. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Det här är en liten detalj, men det är en svår sak. Och det ska vi inte lösa ikväll på något sätt, utan närmast se lite på vad Bibeln säger om de här möjligheterna vi har att säga detta till församlingen. Det är ju ett tydligt bud av Herren. Hela det här avsnittet, det är i klartext ett uppdrag där Gud säger: så här ska ni göra. Och när det är ett uppdrag av Herren, då ska vi inte säga, nej, det här bryr vi inte oss om. Eller då ska vi inte säga, det här är föråldrat. Det här kunde man göra förr, men det passar inte in i vår tid. Eller så ska vi inte säga, det här är för svårt. Det här kan vi inte. För han säger också genom Paulus, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Tänk vilka ord. Ytterst konstigt. Så det finns ingenting som är för svårt när det gäller att lyda Guds ord. Vad är församlingen? Jag skrev i ett mejl här att jag hoppas att många har tagit biblarna med. Jag vet inte hur många som har det, men några åtminstone. Det är en väldigt god sed som jag vet att förekommer på många andra ställen. Att alla går ta bibeln med när man går på gudstjänst eller till bibelstudium. Men jag ska läsa de här bibelorden, men i den mån ni har biblar så ber jag er slå upp de här ställena. För vad är detta församlingen? Jo, grundtextens ord, ekklesia, det betyder en utkallad skara. Och jag har tittat lite på vad en grekisk ordbok för Nya Testamentet ger för förklaringar av det här. Och också hänvisningar till olika ställen. Det ska vi ta några minuter tid att titta på först. Den första betydelsen av det här församlingen, ekklesia, är en samling av folk, eller också en folkförsamling. Det finns nämligen återgivet på det sättet i Apostlagärningarna 19 i tre olika verser. Apostlagärningarna 19. Paulus är i Efesus och han råkar ut för verkligt besvärliga saker här, ett upplopp. Och det är en stor skara människor som samlas. I vers 32 används det här ordet. Folkmassan var i uppror. Folkmassan, där står det ekklesia i grundtexten. Det följande stället där det här ordet finns är vers 39. Där står det, om det är någon mer ni vill ta upp ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. Då är det närmast en samhällsfunktion, den lagliga folkförsamlingen. Det kallas också ekklesia. Och den tredje versen, det är följande vers. Där talas det om folksamlingen. Efter att ha sagt det upplöste han folksamlingen. Det är också ekklesia. Det här är den första betydelsen och det är då en sån här mycket allmän betydelse av folk som i allmänhet har samlats på en plats. Den andra betydelsen är Israels menighet. Och det förekommer i Apostlagärningarna 7. I det tal som Stefanus höll på innan han blev stenad som den första martyren. Apostlagärningarna 7, vers 38. Stefanus höll ju ett långt tal om Israels historia och säger så här: det var Mose som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade med honom på berget Sina och med våra fäder. Det var Mose som i församlingen i öknen. Det var då alltså också denna ekklesia enligt Septuagintan, översättningen till grekiska, så står det så där i Gamla testamentet. Hebreerbrevet 2, vers 12. Där är det ett citat från Saltaren 22. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Det här är den andra betydelsen av det här ordet. Den tredje betydelsen är sen den viktigaste. Och då är det den kristna menigheten eller församlingen. För det första, som helhet, kyrkan, den världsvida kristna kyrkan. Och då kan vi tänka på Matteus 16, den mycket bekanta text som talar om Petrus bekännelse vid Caesarea Filippi. För då säger Jesus i vers 18, Matteus 16, 18. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Det är också ekklesia, min församling. Och då syftade synbarligen på den världsvida kyrkan, inte på en lokal grupp av människor. Vi har också ett ställe i Apostlagärningarna 9. Apostlagärningarna 9. 31. Och där heter det: församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den helige andes tröst och förmaning. Församlingen. Intressant här att det står i singular form. Alltså inte så att det talas om att Judeens, Galileens och Samariens församlingar hade nu lugn och ro. Utan församlingen hade lugn i Judeen, i Galileen och Samarien. Så som man skulle säga att församlingen hade framgång i Sverige och i Finland och så vidare. Det är inte riktigt vårt talesätt att vi säger så. Församlingen i de nordiska länderna. Utan då säger vi Kristi kyrka eller församlingarna. Vi har också det mycket viktiga stället i Apostlagärningarna 20, där Paulus talar till de äldste från Efesus innan de ska skiljas åt och säger i vers 28: ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Också singular form, alltså en församling, Guds församling. Sen har vi också en annan betydelse av det här och det är den enskilda församlingen. Det förekommer också alldeles tydligt I Apostlagärningarna 8 så står det uttryckligen så. Apostlagärningarna 8, första versen. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Församlingen i Jerusalem. Där är det uttryckligen en bestämd ort. Och vi har också i tredje versen. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor. Och lät sätta dem i fängelse. Det är församlingen i Jerusalem. Vi har vidare första Korintierbrevet 4. Första Kor 4, vers 17. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sände jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Flera församlingar. Det som jag lär ut i alla församlingar. Och sjätte kapitlet i samma första kor, vers 4. Sätter ni dem till domare som församlingen inte har förtroende för. Sen har vi ytterligare Filipperbrevet 4. Filipperbrevet 4, vers 15. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig. Här är det verkligen inskränkt. Ni var den enda församling. Så det är inte tvekan om att det inte är en bestämd lokal församling som det avses. Vi har ytterligare en tredje betydelse av den kristna menigheten eller församlingen, och det är som en sammankomst. Om vi går till Apostlagärningarna 5 så kan vi se den här betydelsen. Apostlagärningarna 5, det är i berättelsen om Ananias och Safira, och den berättelsen slutar i 11 versen. Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta. Det kan naturligtvis betyda just Jerusalems församling, men det är mer sannolikt att det är de människor som fanns på plats här då. Och första Korintierbrevet 11 ger det här tydligare. Det här är en bestämd grupp av människor. Första Kor 11, 18. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen. När ni möts i församlingen. Kapitel 14, första kor 14, vers 19. Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd för att undervisa andra än 10 000 i tungomål. Och sen de kända orden i vers 34. Det är om kvinnorna som tiger i alla de heligas alla församlingar. Ska de tiga i era församlingar? De får inte tala utan ska underordna sig. Och i nästa vers står det. Det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Och där är det tydligen en samling av människor. Av kristna som kommer samman. Och för att nu anknyta till Geselius så ska jag också citera vad som sägs om det här stället, Matteus 18, säg det till församlingen. Både hela församlingen och en grupp äldste kan avses. Citat, så vida det lämpligen kan ske att föredraga det inför hela menigheten, andra kor 2:6, första Timoteus 5:20, eller inför församlingens äldsta och förståndigaste ledamöter, som kunna tala och svara för hela menigheten. Säg det till församlingen. Det kan alltså gälla hela församlingen eller det kan gälla de äldsta och bäst rustade för det här som kan tala och svara för hela menigheten. Och då vill jag fråga, hur ska vi då följa detta bud? Vi har fått den här anvisningen. Och hur ska vi kunna följa det här? Det är en praktisk, konkret fråga. Det första som hör till den här frågan är Vem har auktoritet att gripa in med det här tredje skedet? Säg det till församlingen. Vilka är det i vår konkreta verklighet där vi lever? Den andra frågan. Vem har makt att bannlysa? Att utestänga från nattvardsgemenskap? Vem rent konkret hos oss? För att vi ska kunna följa Jesu bud så behöver vi ha en sådan ordning att det går att följa. Och det blir inte lätt. I en folkkyrkoförsamling finns ingen kyrkotukt, har vi konstaterat tidigare. Det finns inte i kyrkolagen andra möjligheter än att förehålla, att varna eller samtala med enskilda människor. Det betyder att det här att säga det till församlingen, så det finns egentligen inte längre. Och absolut inte det att utestänga från församlingsgemenskapen. Och det innebär, som jag också sa här tidigare, att folkkyrkan har frånsagt sig lydnaden för Guds ord. Helt konkret har man med berått mod sagt, det här bibelordet angår inte oss. Det kan inte följas. Hur är det då med en förening? Är den en församling som kan göra det här? En medlem i en förening som syndar kan tillrättavisas av församlingens styrelse, av föreningens styrelse. Men en förening har ingen nattvard, en förening har ingen möjlighet att utesluta ur församlingsgemenskap. Och det betyder att jag har inget svar på den här frågan här i vår situation. Jan har säkert ett svar i din situation. Men vi här står inför uppgiften att lösa det här. Om vi vill följa Guds ord. Vi behöver någon form av offentlig förbindelse för att det ska finnas makt att utöva kyrkotukt. Det betyder att om det här ska gå att förverkliga så räcker det inte med att vi har en sammankomst. För en sammankomst med en skara människor som bara samlas för att tillfälligt lyssna har inte möjlighet att bannlysa, alltså att konstatera att någon ska ställas utanför dess gemenskap. Och vi kan inte heller stödja oss på den universella kyrkan, på den världsvida kyrkan som det har talats om här också, vi har sett på en del ställen. Utan det behövs en konkret representation av denna kyrka på vår ord. Det här är en uppfordran till oss alla. Om vi vill ta Guds ord på allvar så bör vi ordna det så att vi kan följa Guds ord. De senaste veckorna har det varit ovanligt grundliga och också känsloladdade diskussioner på e-postlistan via Lutherforum som några av oss deltar i. Om vi sen har hunnit läsa allt eller inte, det är kanske en annan sak. Vi har för några veckor sedan debatterat medlemskapet i folkkyrkan. Och vi har samtalat om rättfärdiggörelse och omvändelse. Väldigt viktiga frågor. Risken finns att man debatterar om ord. Men så har jag inte upplevt det. Det har framkommit en allvarlig nöd för människosjälar. Frågan om hur vi ska överleva den onda tiden andligt. Hur vi ska bli frälsta. Hur vi ska kunna stå inför domaren på den yttersta dagen. Och naturligtvis finns med den frågan med. Hur ska vi få med våra kära, våra vänner, våra grannar? För den vill Jesus också ha med i gemenskapen. Vi har sänts ut i världen som kristna för att vara missionärer. Och vi behöver ha en plats att föra människor till för att få vara med i en gemenskap kring Guds ord. Det är allvarliga tider och därför är vi allvarliga i såna här diskussioner. Därför kan vi inte ta lätt på det och avfärda med det här spelar inte någon roll. Jesus frågar nämligen om människosonen ska finna tro när han kommer. Det finns många förförelser i vår tid. Mycket starka förförelser. Och det finns också i vårt kristna liv, eller hot mot vårt kristna liv, mer än någonsin förr. Med all den ondska som väller ut över världen och som vi också får oss till del via datorerna, internet, och som vi måste vara vaksamma med, vi som använder det. Och vi behöver vara uppmärksamma på att vi kan inte stänga ut människor, varken oss själva eller våra barn, från världen där vi lever. Men det är viktigt att vi har en trygg miljö där vi kan få växa, där vi kan varna varandra, tillrättavisa i kärlek, med broderlig förmaning när det är någon som får gå sig, när vi märker att det är någon som hotar att bli borta från vägen. Och där vi kan förlåta, där vi kan mötas i gemenskap, i en kristen gemenskap. Och där vi också kan få ta del av Herrens heliga nattvard som han har gett oss för att vi ska kunna bruka till själens hälsa. Det finns ingen viktigare fråga än hur vi ska stå redo när Jesus kommer tillbaka på domens dag. Och hur vi ska få ut budskapet om vägen till himlen till våra medmänniskor. Djävulen har allt för mycket fått söva oss in i en farlig trygghet. Därför tror jag att stridens klara låga som sångaren sjunger om är långt mycket mer välsignelserik när det gäller arbetet i Guds rike än att sova, att inte bry sig om och inte ta det alls allvarligt med de här frågorna. Det är mycket viktigare att vi begrundar med varann hur vi ska göra, hur vi ska handla för att handla rätt. Därför behöver vi både lagens dömande och väckande ord. Därför behöver vi varandras tillrättavisningar. Och vi behöver evangeliets tröst så att vi inte går under och suckar och våndas och blir förvirrade över att det finns så mycket ondska i mitt hjärta och i världen och som hotar mig. Vänner, Gud har gett oss sitt ord för att vi ska bruka det flitigt. Och därför så har vi idag uppmaningen att söka Guds ord tillsammans. Hur vi ska handla och hur vi ska kunna säga detta. Detta budskap i församlingen och till församlingen. Och så svara mot den uppgift som Herren har gett oss. Må vi ta vara på den uppgiften och göra det med öppet sinne och fråga Herren till råds. Då ska det gå den rätta vägen. Amen. Tack kära Herre för att du är allvarlig, men att vi ser att du framförallt vill vårt eviga väl. Hjälp oss att älska varandra. Och att i kärlek tala med varandra. Samtala om vägen till dig. Och samtala om hur vi ska utföra din missionsuppgift på bästa sätt. För ditt rike, för varandra. Jag tackar Herre för den här dagen. Och välsignar du kommande dagar om du vill ge oss en framtid ännu. Så att ditt ord bär frukt. Inte så att vi själva blir stolta och själva upplever frukten, utan så att ditt rike går framåt. Men Herre, vill du ge oss möjlighet att kunna få upprättelse och söka bröders och vänners gemenskap som vi inte har rätt kontakt med. Så Herre, förbarma dig över oss så att vi kan göra det som på oss ankommer. Att kunna förlåta, inte låta bitterhetens rot slå skott, utan söka upp varann och så få om möjligt den gemenskap som varar i evighet som du har bett om för vår skull. Jag tackar Herre för att du har lovat att vara med oss alla dagar intill tidens ände. Amen.